Så underbart det är att få samlas i Jesu namn och veta att Herren själv, mästaren, är mitt ibland oss genom sin ande. Den ande som för oss in i hela sanningen. Som låter ljus komma över ordet. Som öppnar våra ögon, våra öron och våra hjärtan. Så att vi kan ta in ordet som formar oss. Det levande ordet, det verksamma ordet. Som kan bli till mat för vår själ och bli till en utrustning i vår tjänst. Så vi får förvänta oss stora saker när vi samlas i Jesu namn kring Guds eget ord. Välkomna hit idag. Och vi har stannat inför de två första verserna i första Petrus brev. Och vi ska läsa de första verserna i första Petrus brev också idag. Men idag ska vi stanna inför vers 3 till vers 5. Och vi ska låta dem få utveckla sig för oss. Och jag hoppas och tror att det ska få bli välsignat och lätt av den helige ande. Men låt oss nu läsa första Petrus brev, det första kapitlet och de fem första verserna. Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och Bitynien. Ni är av Gud Fadern förutbestämda till att helgas genom anden så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Låt oss be. Fader, vi ber att du ska lägga din egen härliga, mäktiga, heliga välsignelse till det vi har läst. Så att det blir ditt tilltal till oss just idag. Så att det får upplysa vårt förstånd och sjunka ner i våra hjärtan. Herre, vi ber att du ska undervisa oss på ett mäktigt sätt, på ett relevant sätt och på ett sätt som behagar dig just den här stunden när vi samlas inför ditt ord. Vi tackar dig av hela vårt hjärta för evangeliets underbara sanningar som är bevarade åt oss också 2014. Vi tackar dig för det under det är att vi har våra biblar och kan få del av detta underbara livets ord. I Jesu namn ber vi. Amen. Ja, tidigare så samlades vi inför namnet Petrus. Som är en predikan i sig. Vi talade lite om vad det innebär att de som levde kringspridda. Och som var främlingar i den här världen. Också ändå och också var utvalda och förutbestämda till helgelse genom anden, både den helgelse vi har i Kristus Jesus omedelbart i pånyttfödelseögonblicket, men också den process som innebär att vi växer i nåd, i frid, i lydnad och blir mer och mer överskylda, mer och mer iklädda Kristus, eller blir bestänkta med Jesu Kristi blod som vi läste. Och nu har vi kommit till vers 3. Och vers 3 lyder ju alltså: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Välsignelse, det är ju någonting som man egentligen brukar förknippa med att tillföra resurser. Om man säger att Gud har välsignat mig, så är det någonting från Gud som har berikat mig. Och det är ju den, vad ska man säga, mest direkta förståelsen. Vilken välsignelse. Då är det någonting vi har fått del av som har berikat oss. Någonting vi saknade men som nu har blivit vårt. Här kan inte välsigna betyda det. Välsigna betyder inte att tillföra resurser eller att föröka, förmera eller göra större. Varför det? Jo, för här står det: välsignad är Gud. Och Gud är optimal, han är fullkomlig. Och han kan inte bli rikare eller bättre. Utan välsigna betyder här, i det här sammanhanget, att tala väl om, att berömma och förhärliga. Och det kan också vara en tanke som är viktig för oss. Att vi kan tala väl om Gud, vi kan berömma Gud och förhärliga Gud. Alltså lovsjunga Gud med välsignande ord. Och det här är också överförbart på att vi kan välsigna varandra. Inte naturligtvis genom att förhärliga eller lovsjunga varandra. Men att hedra och tala väl om varandra. Ett mäktigt sätt att välsigna någon är att lyfta fram vad Gud har gjort och lagt i den personens liv. Och tala väl om det. Så här är det en välsignelse som helt enkelt är en lovsång. Välsigna där! Vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, upphöjd, lovad, prisad, ärad och välsignad i evigheternas evigheter. Vad är det då som är ämnet för denna enorma lovsång? Naturligtvis är det frälsningen. För här står det, välsignad är han som har genom uppståndelsen från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Det är alltså det nya livet. Det säkra hoppet, befrielsen från syndens makt och den nya födelsen som är ämnet för lovsång. Och därför finns det alltid ett ämne för lovsång i de troendes liv. Vi kan alltid prisa Gud för Jesu Kristi uppståndelse. För att han har dött för oss, uppstått för oss och för att han har applicerat det han har gjort på oss personligen och fött oss på nytt. Och vi kan också alltid prisa Gud för ett levande hopp. Befrielse från syndens makt och det säkra hoppet är alltid ett ämne för lovsång. Även under tider då vi inte känner oss särskilt lovsjungande på grund av svåra omständigheter. Frälsningen, pånyttfödelsen, den beskrivs här som en uppståndelse från de döda. Åtminstone så ställs den mycket, mycket starkt i relation till uppståndelse från de döda. Lade ni märke till det? I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Så att vi är födda på nytt till ett levande hopp är direkt relaterat till Jesu uppståndelse från de döda. Det betyder alltså att Jesu uppståndelse från de döda har någonting att berätta för oss om vår frälsning, om vår pånyttfödelse. I Efesierbrevet 2:1 kan vi läsa om det här. Paulus skriver, också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Och så lite längre fram. Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus. Så även Paulus är inne på exakt samma område. Jesu Kristi död och uppståndelse är den direkta orsaken till varför vi kan uppstå ifrån den död som var ett faktum i våra överträdelser och synder. Till ett levande hopp, till ett nytt liv. Vi har dött och uppstått tillsammans med Kristus om vi är sant troende. Med ett vittnesbörd inom oss. Hur ska vi förstå det här då? Jo, Jesu död var ju en död bort från synden. Det står så, ty hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Romarbrevet 6:10. Kristus Jesus, han dog i vårt ställe. Han hade själv ingen synd. Som han behövde gå i döden för eller dö bort ifrån. Utan han dog i vårt ställe med vår synd i sig och över sig. Han ställdes ansvarig för vår skuld och straffet för den skulden blev lagt på honom. Och när Jesus uppstår igen så är det ett bevis på att hans offer är fullbordat. Hans offer är godkänt. Det är fullvärdigt, det är accepterat. Det har liksom gått igenom. Offret har verkan, det har den effekt som förväntats, som det förväntas av det. Så därför så stiger Kristus Jesus bokstavligen upp ur den död som synden förde med sig. Och det gör han som ett bevis på att nu är denna synd, dina och mina synder, satta ur kraft. De är satta ur spel. Synden har gjorts maktlös och den har ingen som helst rätt att fördöma någon troende längre. För synden är själv fördömd genom att Jesus har dött med den och för den. Den har så att säga dödats genom Jesu död. Det är en oerhörd evangelisk sanning i detta. Att Jesus dog å våra vägnar. Och hans död var en död bort från synden en gång för alla. Vi skulle alltså kunna säga så här att Jesu Kristi uppståndelse är det ultimata uttrycket för att frälsning från synden är total. Hade han inte kunnat besegra synden, då hade han blivit kvar i graven, för synd och död hör ihop. Men nu är varje synd betalad till sista priset, sonad till sista blodsdroppen. Och därför så uppstår han ifrån det döda som ett evigt bevis på att synden är besegrad. Halleluja! Detta är evangeliet om Jesu Kristi död och uppståndelse för vår skull, för vår och våra vägnar. Och när vi då i vår omvändelse går från död till liv, så skulle man kunna säga så här, så drabbas vi av den död och uppståndelse som Jesus gick igenom för vår skull. Vi drabbas av det i vår själ. Vi förenas med honom i en död som hans. Även vår personliga synd dödas här och nu. Och vi löses ifrån dess skuld och vi löses från dess makt. Och i samma ögonblick som det här har skett då i våra liv, att vi har dött från synden, så uppstår vi också till ett nytt liv, ett evigt, överflödande liv, förenade med honom i en uppståndelse som hans. Det betyder alltså att vi uppstår till ett liv som inte kan utsläckas eller dö. Och detta eviga liv, det börjar omedelbart att bearbeta vårt själsliv, vår vilja, våra känslor, våra tankar. Och det börjar också bearbeta vår tro på framtiden. Så att vi upplever att vi har ett levande hopp också för hela vår varelse. Att vår kropp en gång också ska förlossas och uppstå tillsammans med Kristus. Så, det oerhörda ord. Vi har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda upplevt död och uppståndelse tillsammans med honom. Döda från synden, uppståndna med Kristus till ett levande hopp. Det här är viktigt, det som kommer nu. När det står levande hopp, så måste vi komma ihåg att hopp i Bibeln inte betyder något som eventuellt skulle kunna utebli. Hopp är egentligen ett lite missvisande svenskt ord. Inte ens om vi skulle säga vårt säkra hopp, så gör vi rättvisa åt det ord som aposteln predikar. På grekiska heter det elpis, och det betyder hopp. Och det betyder egentligen förväntan på något säkert. Och det hänger egentligen ihop med ordet för att föregripa någonting eller välkomna någonting. Det kan också stavas förtröstan eller tilltro. Och det är elpis, som ni hör på ordet där, är det mycket, mycket närbesläktat med ordet pistis, som faktiskt betyder tro. Så tro och hopp är två företeelser som hänger mycket, mycket intimt samman i Bibeln. Och det är alltså den typen av hopp som följer med en sann pånyttfödelse en verklig frälsning. Ett övernaturligt hopp som inte kan påverkas egentligen av vad vi känner eller vad vi upplever. Ett hopp som lever sitt eget liv. En absolut förvissning om någonting som kommer att ske i framtiden. Det är därför det står i Romarbrevet 4 om att Abraham, han hoppades där allt hopp var ute. Ja, det låter ju helt orimligt. Men det är att när allt mänskligt hopp var ute och det inte fanns några mänskliga hoppfulla känslor, så levde ändå hoppet från Gud i honom. Halleluja. Därför står det att vi är födda på nytt till ett levande hopp. Det är lika levande som Guds heliga ande lever inom oss. Underbar sanning. Underbar, underbar sanning. Tack och lov. Så vi får uppleva det här hoppet som är bergfast. Och det gör oss trygga och stabila i vår tro och i vår påverkan på andra människor. Vad säger Paulus sen? Nej, det är Petrus, förlåt. Jag är så van att det är Paulus. Den här gången är det Petrus. Vad säger Petrus sen? Jo, han säger att hoppet gäller ett arv som är förvarat i himlen. Och han säger att det arvet kan inte förstöras. Det här är mycket intressant. Arvet som är förvarat åt oss i himlen, som det levande hoppet gäller, det kan inte förstöras. Här på jorden är allting nedbrytbart. Här bryts allting ner. Här äter mal och mått upp. Här eroderar och kollapsar allt. Här råder förruttnelse och förmultning. Här havererar liv, relationer och framtidsdrömmar. Här störtar planer och ambitioner samman. Det är signifikativt för vår tidsålder, för den syndfulla mänsklighetens situation. Men där i himlen kan ingenting förstöras. Kom ihåg vad Jesus sa. Han sa: samla inte skatter på jorden där mal och mått förstör, utan samla skatter i himlen. Vi ska så att säga investera vår rikedom, det vi lever för, det vi vill leva och dö för, det vi värderar högst, det ska vara det som hör hemma i himlen. Det ska vara det som hör himlen till. Det är att investera i himmelska skatter. Ingenting kan förstöras i himlen. Det är oförgängligt, det är onedbrytbart. Men han säger inte bara det. Han säger att arvet i himlen kan inte fläckas. Jag hör en gammal sång inom mig när jag hör de orden. Ty här på denna jorden är synden med i allt och ger åt allt det sköna en främmande gestalt. Fast den ej kan fördömas, en självfördömd den är, den kan mig ännu plåga, men så den skall ej där. Lägg märke till orden i den här gamla sången. Ty här på denna jorden är synden med i allt. Och det är faktiskt så. Man brukar ju till och med säga att till och med solen har sina fläckar. Faktum är att alla de stora gudsmänniskorna också har haft fläckar i sina protokoll. För att de är just människor. Och synden finns med i allt. Ibland har de mest framstående teologerna, bland allt det underbara de har promotat, också kommit med förfärande villoläror. Och till synes helt ogenerat. Det kan vi faktiskt finna hos ganska många. Vi kan tro att vi har nått de djupaste nivåerna av helgelse och renhet. Men ju närmare ljuset Gud drar oss, desto mer visar sig de ständiga fläckarna. Allt här på jorden är fläckat. Och människorna mest av allt. Vi ser också ofta hur fläckade motiven är, både hos oss själva och andra. Den ena besvikelsen avlöser den andra, så länge vi vandrar i denna tidsålder. Men där, i hoppets land, i det levande hoppets land, där finns ingenting fläckat. Ingenting. De heliga står klädda i vita, fläckfria kläder inför honom. Och fastän vi flyttat in i det ultimata helighetsljuset i självaste himmelriket, så kan man inte se skymten av något fläckat. Allt är fullkomligt rent, inifrån och ut, utifrån och in. Lammets blod har uppenbarat sin slutgiltiga verkan. Allt av bara nåd. Det arv vi har i himlen, det kan inte fläckas. Vad säger Petrus sen? Han säger att arvet inte kan vissna. Här vissnar grönskan, blåsipporna, vitsipporna, ja, alla växter och träd. Hela naturen är ständigt utsatt för vissnandet och förgängelsen. Och vi är också vissnande varelser. Vår glädje, vår längtan, våra drömmar, vår styrka, vår kraft, tjusningen och passionen i våra liv är så sårbar. Och allt bär en slöja av vissnande trötthet. Att vaka vid en kristen dödsbädd är visserligen både gripande och vackert. Men så klart det blir att vi är vissnande varelser. Ja, våra dagar är som gräset, säger skriften. Vi är hjälplöst utlämnade åt sjukdom, åldrande, bräcklighet, svaghet och död. Men där, i det evigt grönskande land som blivit vår arvslott genom Kristus, där vissnar ingen, där vissnar ingenting. Där är grönskan ständigt frisk. Inga salladsbladslokar och ingen rosa bruna nyanser i kronbladen. Där är de heligas kroppar evigt vitala, friska, spänstiga och smidiga. Och de är också lämpade att tillgodogöra sig all den härlighet som Guds ofattbara himmelrike rymmer. Och som Herren har berättat om som älskar honom. Vad inte ett öga har sett och vad inte ett öra har hört och vad människohjärtat inte kunnat ana. Det är vad aposteln vill förmedla när han berättar för oss vad som är förvärvat och som är förvarat åt oss i himlen. Ett arv som aldrig kan förstöras, aldrig kan fläckas, som aldrig kan vissna. Är förvarat åt oss i himlen. Den sista sanningen vi ska begrunda idag, det är den att Gud har iklätt sig ansvaret för att bevara oss i tron. Lade ni märke till det? Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd. Och det här är ju kanske lite av en känslig fråga. Det kanske låter märkligt, men det finns ju lite olika uppfattningar om det här. Och jag har stor respekt för olika uppfattningar och vi behöver leva med dem ibland. Tills vi har en mogen uppfattning som vi själv kan stå för. Men vi ser i alla fall uttryckligen här att Gud bevarar oss och han gör det genom tron. Guds bevarande kraft, Guds bevarande nåd är en viktig och mycket trösterik biblisk sanning. I Efesierbrevet 1:18-19 så säger den helige ande genom, vad ska man säga, kollegan Paulus. Han säger så här, alltså den helige ande talar och Paulus är hans språkrör. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att hans väldiga kraft är verksam. Och där har bibelöversättarna gjort oss en liten otjänst. För de har plockat in ett komma där som gör att meningen lite förskjuts. Vi skulle kunna läsa så här. Hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Komma, därför att hans väldiga kraft är verksam. Och meningen blir då att hans arv är rikt på härlighet och hans makt är oerhört stor därför att hans väldiga kraft är verksam. Och det är naturligtvis inte fel, men här finns det en annan tanke som är oerhört stark. Det står nämligen så här, hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att hans väldiga kraft är verksam. Anledningen, grunden till att vi överhuvudtaget kan tro är att hans väldiga kraft är verksam. Ingen människa skulle kunna tro om inte Guds kraft var verksam. För tron är en gåva från Gud som vi får att förvalta. Så det är därför vi förstår att tron uppehålls av Guds väldiga kraft. Och därför kan Petrus säga att med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd. Tron kollapsar inte såvida inte Guds verksamma kraft kollapsar. Och det kommer den aldrig att göra. Så, Gud begynte verket som förde oss till tro. Gud ska också fullborda det in till Jesu Kristi dag. Det kan vi läsa om i Filipperbrevets första kapitel. Vi kan också läsa om att Jesus Kristus, det står i Hebreerbrevet 12:2, är trons upphovsman och fullbordare. Så han kan alltså vara upphovet till tron. Han kan begynna trons goda verk. Han kan bevara trons goda verk. Och han kan fullborda trons underbara verk i oss. Och därför kan vi ha en underbar förtröstan. Så länge Guds kraft består så kan vi bli bevarade i tron. Förresten, låt mig få ställa en fråga. Vi vet att frälsningen är av nåd genom tro. Av nåd genom tro. Och nåd är per definition någonting som vi inte kan förtjäna och som vi inte har förtjänat. Hur skulle man kunna göra sig oförtjänt av något som man aldrig har förtjänat? Jo du. Jag skulle vilja göra ett till påstående. Och det är det att Jesus får alltid bönesvar. Varför blandar jag in det här just nu då? När det gäller att bli bevarad i tron. Skulle Jesus ha bett någonting i den här stilen för sina lärjungar, för sitt folk? Ja, i Johannes 17:15 så har vi det. Jesus har bett så här. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. Bevara dem. Tror du att Jesus får bönesvar? Jag tänkte väl det. Därför kan Petrus vara så frimodig och bara proklamera. Han kan bara slå fast, han kan hävda. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. Fantastisk tanke. En del tänker sig som att oh, tänk om jag tappar tron. Som att tron vore någonting så löst att man ska kunna tappa den när som helst. Nej. Ta det lugnt. Låt tron få sjunka in och visa sin rätta natur. Den är en gudagiven förtröstan på honom som kommer att bevara dig. Halleluja, måste jag ändå få säga. I Judas brev kan vi också läsa. Han förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet fläckfria och jublande. När det gäller att bli bevarad, mina älskade vänner, ska vi inte sätta vår tilltro till vår förmåga, våra ansträngningar, utan vi ska sätta vår tilltro till honom som förmår att bevara oss och som älskar oss så att han skyddar och bevarar sin egendom. Det sista Petrus nämner är ju denna frälsning som han säger ska uppenbaras i den sista tiden. Och jag tror att det kan betyda två saker. För det första en underbar bevarande omsorg om Guds folk som ger ståndaktighet till Guds folk i tider av svårigheter, prövningar, förföljelser, ja till och med vedermöda. En sådan frälsning kan frälsaren uppenbara. Han som till fullo frälser de som genom honom kommer till tro, kommer till Gud. Alltså, en frälsning som ska uppenbaras i den sista tiden. Alltså kraften i frälsningen kommer att visa sig i den sista tidens prövning. Jag tror att det kan ligga i meningen här. Men den frälsning som uppenbaras när Herren Jesus träder fram på skyarna som den kommande rättfärdighetskonungen, den kommer att överglänsa alla våra tidigare erfarenheter. Vi har en större erfarenhet i syndernas förlåtelse, pånyttfödelsen och helgelsens välsignelse. Vi har en underbart stor erfarenhet av detta. Visst har vi det? Men den erfarenhet som tillhör vår andliga människa, den omfattar vi fortfarande i tron. Och det här är en viktig skillnad. För när Jesus kommer ska vi se honom sådan han är. I all hans triumferande höghet och härlighet. Ja, vi ska se honom öga mot öga och förvandlas till hans like. Så jag tror att det är snarast denna frälsning som Petrus talar om här. Det är slutfrälsningen. Det är uppståndelsen som också en dag när den fysiska döden, den sista fienden lagt som en fotapall under Jesu fötter, blir en verklighet i vår kropp. Och vi ska förvandlade få gå in som, vad ska jag säga, fullfrälsta människor i den eviga härligheten, i det himmelska riket som Herren har berett åt sitt folk. I den nya kroppen som också är den fullkomliga mänskliga kroppen. Den fullkomliga mänskliga naturen i vilken vi inte längre kan synda. Jag tror att när Paulus säger, nej, nu säger jag Paulus igen. När Petrus säger att det finns en frälsning som ska uppenbaras i den sista tiden. Så tror jag inte att han bara menar att vi ska bli beskyddade i den sista tidens svårigheter. Utan jag tror att han pekar på slutfrälsningen som är klimax av den sista tiden. Som är höjdpunkten efter denna tidens vedermöda. Den fulla frälsningen, slutfrälsningen. Och till den kan Guds makt genom tron bevara oss. I den gamla teologiska tanken så brukade man tala om de här olika stegen när det gäller människans förhållande till synd. Att människan skapades helig och rättfärdig, men med förmåga att synda. Posse peccare, säger man på latin. Man kan synda eller man har förmågan att synda. Det hade Adam uppenbarligen. Som representant för människosläktet så syndade han. Och människosläktet syndade i honom och med honom. Och det har vi många tragiska exempel på genom hela historien. Och Bibeln säger att alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud. För att vi posse peccare, vi kunde synda. Inte att vi måste, men vi kunde. Och när människan föll i synd, då fördes hon in i nästa förhållande till synden. Och det är egentligen en fruktansvärd verklighet. Och teologerna har då kallat det för non posse, non peccare. Människan är av naturen och i sig själv oförmögen att inte synda. Hon har inget alternativ. Det ser vi hela tiden, hur synden på ett fruktansvärt sätt drabbar skoningslöst, hänsynslöst alla människor. Vi ser destruktiva tendenser redan från det att barnen är små. Och vi förstår att synden finns med i allt. Den naturliga människan kan aldrig bestå inför Gud. För hon har inte förmågan att vara syndfri. Bibeln säger att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Men när människan blir frälst, då kommer hon in i sitt tredje förhållande till synden. Och det har man då i den här klassiska tanken kallat för posse non peccare. Genom Guds nåd, genom Guds kraft och genom helgelsens närvaro och välsignelse i våra liv, så återfår vi förmågan att faktiskt övervinna synden och inte behöva synda lika reservationslöst som vi gjorde innan vi lärde känna Jesus. Så den förmågan och den ställningen växer i och med att helgelseprocessen pågår i våra liv. Men mina kära vänner, när vi når den frälsning som finns bevarad för oss och som ska uppenbaras i den sista tiden, då når vi det slutgiltiga tillståndet. Det som Jesus i sin fullkomliga, syndfria, mänskliga natur levde i här på jorden. Och det kallas då naturligtvis för non posse peccare. Man kan inte längre synda. Halleluja. Så, här har vi den frälsning som Petrus låter den förföljda församlingen som han skriver brevet till få se i tron. En underbar slutfrälsning för hela människan. I den frälsning, mina vänner, som ska uppenbaras i den sista tiden, ska vetet skiljas från agnarna. De otroende och de andligt döda ska förvisas till platsen där man skär tänder, där masken aldrig dör och där ångestens eld aldrig slocknar. Men Guds återlösta folk ska förundras och jubla över vad de hade i Kristus, vad de har i Kristus och vad de alltid kommer att ha i honom. Helig, helig är änglaskarans sång. Och jag ska stämma in i sången, evigheten lång. Men då jag sjunger om min frälsning, sänks vart vingepar. Ty änglarna har aldrig känt vad jag i Kristus har. Amen i Jesu namn.